Nu börjar vi närma oss de sista världarna för tankar från hängmattan. Den här torsdagen den 7 augusti så ska Gert Brangnå få vara värd för programmet. Och Gert då, som ni känner igen, och han är ju en lokal kändis kan man ju nästan säga, Gert. Alla vet väl att han har vunnit, att han vann för många år sedan, så vann han en miljonvinst. Och vad han gjorde för de pengarna, det ska han få berätta om i sitt program här alldeles strax. Jag ska också innan det berätta att det är idag, som sagt, den 7 augusti. Och vi ska gratulera här på namnsdagen idag, Denise och Dennis. Och det är ju idag kräftpremiär också. Nu tycker jag vi lyssnar till Gert Brangnå.
Vi stannar utanför Vackuren på Limhamns karkbrott i Malmö. Jag gick fram till mannen i kuren och förklarade att vi får tillstånd att spela in lätet på grönfläck i paddan i karkbrottet. Han såg frågande ut och jag berättade då vem som gett mig tillstånd. Han lyfte telefonluren, slog ett nummer och fick genast kontakt. Lyssnade, hummade några gånger och sen lade han på luren. Sa han, det går bra, men du får med dig någon härifrån som kan guida dig. Ytterligare ett samtal med telefonen och det var ordnat. Två män anslöt till vackuren och förklarade att de skulle guida mig. Det blev en hel dag. Två guider som inte bara visar mig vägen ner till karkbrottet utan också guidar mig i Limhamn. Utstakningen hade precis gjorts där bron till Danmark skulle ansluta. Beslutet var nyss taget och stolt visade de upp var bron skulle börja. Sen eftermiddag var vi tillbaka i karkbrottet igen och de gick av sitt arbetspass. Grindarna öppnades och vi åkte ner i karkbrottet med vår husbil. Längst ner i karkbrottet parkerade vi vår bil, lagade till lite käk, väntade på skymningen då vi visste att de grönfläckiga paddorna skulle börja sin parningssång. Jag heter Gert Brangnå och kommer att ägna mitt sommarprogram åt att prata om kreativitet och spännande grodor och en och annan människa jag mött. Välkomna! Det blev en oförglömlig natt där nere i karkbrottet. Paddsången ljöd fram till gryningen och ljudet förstärktes av de höga karkväggarna i brottet. Jag fick mitt inspelade läte som jag skulle ha till min grodbok. Sen på morgonen åkte vi upp i karkbrottet när vi hade ätit frukost i husbilen. I vackuren satt en annan man som med stor förvåning såg en husbil åka upp ur karkbrottet. Vad gör ni här, var hans direkta fråga. Jag förklarade läget, vilket inte gjorde honom lugnare. Något liknande han hade aldrig varit med om förut. Han hade inte fått någon information om vårt besök. Våra båda guider var inte på jobbet den här dagen. så det tog en stund att övertyga mannen i vaktkuren om att det var helt i sin ordning att vi, två personer i husbil från Falköping, får tillåtelse att övernatta i kalkbrottet för att spela en ljud av grönfläck i padda. Det var bara ett av många äventyr i samband med min idé att skriva en bok om grodor. Grodlätet, grönfläckepadda, det var bara för din skull, Elin. Jag hade prickat in alla rätt på jokervaden på min tipskupa. Högsta vinsten, 1 miljon. Tipsraden visade på 10 rätt och gav 25 kronor. Jag fick en check från Tipstjänst på 1 miljon 25 kronor. Ni kan bara tänka er reaktionen när jag gick till banken och lämnade fram checken under glasrutan. Stor förvåning. Från Tipsas kom naturligtvis ett telefonsamtal som bekräftade min vinst. Och de frågade om de fick släppa nyheten till lokaltidningen. Jag hade redan då inlett arbetet med grodboken, så jag tänkte att miljonvinsten skulle hjälpa mig att marknadsföra boken. Så varje gång journalisterna frågade vad jag skulle göra för pengarna, svarade att jag skulle ge ut en grodbok. Det blev naturligtvis rubriker om detta. Först var som en tidning, en helsida där jag badade i pengar. Och sen nappade andra medier på detta, och framförallt kvällspressen. Och det blev rubriker, mannen som la en miljon på grodor. Löpsedlar och stora reportage i kvällspressen. Tidningarna stod på kö. Ett inslag i Rapport i TV. Ett långt inslag där jag berättade om fascinationen för grodor och vad jag tänkte göra. En dag ringer en man från SVT. Han pratar finlandssvenska och presenterar sig som Mark Levengood.
Turn the wider shade of fear.
Hej, det är Mark Levengood. Och jag vikarierar för Lotta Bromé och gör programmet Under parasollet, säger han. Jag har läst om dig i kvällstidningarna och jag undrar om du vill vara med i mitt program, fortsätter han. Vi bestämmer dag och tid. Mark kommer med tåget och jag hämtar honom på järnvägsstationen i Falköping. Vi åker hem till oss och tar en fika och förbereder intervjun. Vi åker upp på Mösseberg för intervjun för han tycker att ljudet blir bättre utomhus. Vi sitter på Mösebergskanten med utsikt över Olleberg i strålande solsken och pratar groder och miljonvinst. Efteråt åker vi tillbaka och käkar lunch hemma hos oss. Då utbrister Mark, får jag mat också, vad snälla ni är. Det blir lite tajt med tiden. Vi satt och pratade och klockan drog iväg så att hans tågavgång var bara några minuter till. Så det går fort när vi ger oss av hemifrån i bilen och till järnvägsstationen. I ganska hög fart kör ner och han stressar ut i bilen med bandspelarväska och ryggsäck. Jag ser i backspegeln på bilen en Mark Levengood som halvspringer med en hängande kabel till bandspelaren efter sig som en svans. Men han hann med tåget. Några veckor senare när vi är på Gotland på semester i vår lilla husbil lyssnar vi på Sommar i P1. Reprisen som går på natten klockan 1. Vi har lagt oss och vi lyssnar på Mark Levengoods sommarprat. Då hör vi Mark säga: Gerrit och Monica i Falköping är mina idoler. De vann en miljon och satsade på att ge ut en bok om grodor. Jag beundrar människor som förverkligar sina drömmar. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Det dröjde inte så länge förrän Mark ringer igen. Han vill ha med mig i sitt tv-program som heter Mark och hans grannar. På en kulle i studion satt Mark och intervjuade människor. Jag skulle vara med där och han skulle intervjua mig om en vinst som jag satsade på grodor. Han började intervjun med att försöka härma en groda och fråga mig vad jag trodde att det var för en groda. Jag funderade en stund och sen svarade jag att det måste vara en finsk groda. Då tappade Mark fattningen och brast ut i ett skratt. Han hade lite svårt att hitta tråden igen, men det blev ändå en bra intervju. I logen som jag fick för att invänta min tur dykte upp en man som jag skulle dela loge med. Han luktade förfärligt konstigt. Han luktade illa. Det stank om honom. Han höll på med skjortan hela tiden där han stoppat ner i byxorna. Efter en stund, han hade suttit där med grejat med skjortan och byxorna, så förklarade han läget. Han hade med sig en orm som låg runt kroppen innanför skjortan. Där låg den där ormen gott i kroppsvärmen och gosade sig. Mannen var Karl-Einar Häckner. Senare har jag varit och lyssnat på Mark då han har hållit föredrag både i Falköping och i Vara, och där han tagit upp exemplet om Gert och Monica som är mina idoler. Han kallar mig alltid för Grodhjärt, och så har det varit sen vi lärde känna varandra. Jag har ju alltid försökt använda mig i mina kontakter. Under den här tiden jobbar jag på Västgötakollektivet och var enhetschef på Sikagården, vår enhet i Falköping. Vi hade en medieutbildning med våra elever där, så jag ringde till Mark Levengood och hörde mig för om jag kunde komma upp med ett busslast värstingungdomar på studiebesök på SVT. Jo då, självklart. Mark lovade att guida, så medieeleverna fick en väldigt bra guidning i alla studierna och fick också vara med om repetitionerna av ett tv-program.
Cause
Ja, många gånger är det tillfälligheterna som gör det. Grodorna, de födde mig inte bara till Mark Levengood som blev en vän till mig. Det resulterade också i många talkshows-deltagande i TV3, TV4, TV5. Jag var intervjuad i de flesta lokalradiostationer i Sverige. Men har man inte tanken på hur man kan använda tillfälligheterna när de dyker upp, så blir det aldrig så mycket av dem. Alla de här tillfällena med TV-stationerna använde jag för att utbilda våra elever på Sikavården. När jag var enhetschef där på Västgötakollektivet på Sikavården i Falköping var jag också politiskt aktiv. Socialdemokraterna skulle få besök av statsminister Ingvar Carlsson, foten. Jag jobbade naturligtvis för att det skulle läggas ett studiebesök för honom på Sikagården för att träffa ungdomarna. Vi fick ja till idén efter lite lobbande, vilket var innovativt från arbetarkommunens styrelse som annars sin vana trogen åkte med sina potentater på besök till Kinnarps och sådana stora arbetsplatser. Nu blev det Sikagården och jag skulle vara värd för statsministern. Säpo var på besök för att göra sig en bild av säkerhetsläget på platsen och för att göra sig en bild av hur det skulle gå till. Allt var planerat och klart. Då hände Mona Sahlin-affären. Hon hade köpt en Toblerone på regeringens kreditkort. Det blev skandal och ett mediedrev som följde och som också kom till Falköping och Sikagården. En lång rad med bilar med journalister som rullade upp på Sikagårdens plan. Statsministern, han gjorde klart för journalisterna att han inte gav några kommentarer på skandalen med Mona Sahlin förrän han var klar med sitt besök hos oss. Med stora salongen på Sikagården full med journalister från ett antal nyhetsbyråer satt Ingvar åt lunch med ungdomarna och tog det väldigt lugnt. Ett bra samtal vid lunchen och sen en rundvandring på Sikagården där vi berättade om vår verksamhet. Det här var tiden då vi höll på med spelet om Oliver Skyttare som bäst. Och vi hade berett en överraskning för Ingvar. Roger Kalén som var föreståndare och kung Årlig i spelet om Oliver Skyttare. Han skulle komma till häst, galoppera fram mot Ingvar, hoppa av hästen och gå fram till Ingvar Carlsson i hjälm, käpp och draget svärd för att dubba honom till Oliver Skyttare. Roger kom galopperande på sin häst i guldhjälm och i käpen fladdrande efter sig och red fram, stannade hästen, hoppade av, gick fram till Ingvar och tvingade ner honom på knä. Säpo blev naturligtvis nervösa eftersom de inte visste något om detta. De blev överraskade. Det var anspänt när Roger med draget svärd gick emot Ingvar och bårde honom ner på knä där. Han la svärdet på hans axel och dubbade honom till en beskyddare av Sverige och till en Oliver-skyttare. 1979 så utbildade jag mig till fritidsledare på Ljungskile folkhögskola. Det var en utbildning för yrkesverksamma fritidsledare. Jag hade då jobb på en fritidsgård i Falköping. I utbildningen ingick en veckas praktik. Inte lätt att hitta praktik i Ljungskile. Och i Falköping jobbar jag ju, så där vill jag inte göra min praktik. En studiebesök på Angeredsteatern Blå stället, som ingick i utbildningen, fick mig att ta chansen. Jag ställde frågan om det var möjligt att praktisera där. Och jag fick ja. En vecka på en teater var ju spännande, och teaterensemblen gjorde väldigt mycket aktiviteter ute i förorten. Så det kunde vara en bra erfarenhet. Första dagen på praktiken träffade jag alla skådespelarna och alla som jobbar på teatern. Ljussättare och alla funktioner som fanns på teatern blev presenterad, och en handledare presenterades för mig. Jag skulle vara med Sven Walter en hel vecka. Spännande, men också lite nervöst. Han skulle vara min handledare. Sven Walter visade sig vara en sympatisk man som tog hand om mig på allra bästa sätt. Det var nog inte bara teater det handlade om. Sven var mycket engagerad i förorten, och han var politiskt aktiv i KPMLR, Kommunistiska partiet, Marxist-Leninisterna, Revolutionärerna. Partiordföranden på den tiden i KPMLR var Frank Både. Och partiet var mycket aktivt på 70- och 80-talet. Sven gjorde ingen hemlighet av sitt politiska engagemang. Varje morgon klockan 7 var det politiskt möte i kafeterian på Angeredsteatern. Det var ideologiska diskussioner ledda av Sven. Och jag var där. Det var spännande. Och det var spännande att lyssna på och vara en del av detta lite på en kant sådär. Jag höll väldigt låg profil. Jag försökte vara så obemärkt som möjligt och bara intresserad att lyssna och iaktta. Vad var det som pågick egentligen? Jag blev kompis med Sven. Tackade för en intressant vecka med teaterövningar. Och att aktivt ha deltagit i den uppsättning då de spelade på teatern. Som present fick jag en prenumeration av KPMLRs tidning Proletären av Sven. Detta var i slutskedet på min utbildning på Ljungskile folkhögskola. Och väl hemma i Falköping var jobbet på fritidsgården åter vardag. Det rullade på, och praktiken var ett minne som jag bar med mig. Vardagen bröts av ett telefonsamtal som jag inte väntat mig. Frank Både presenterar sig när jag lyfter luren för att svara. Jag ser att du är prenumerant på Proletären, säger han. Jag har också pratat med Sven. Vi har ingen cell i Falköping. Och du kanske skulle vilja organisera en KPMLR-cell i Falköping, säger han. Min första tanke var att jag måste slingra mig ur denna situation, eftersom Säpo var kommunister på spaning och för registrering, och detta såg jag framför mig. Säpo hade koll. Och i Falköping var både KPMLR aktiva och SKP, och de sålde Gnistan och Proletären utanför systemet. Jag lyckades krångla mig ur det hela, och när Sven presentprenumerationen löpte ut förnyade jag den naturligtvis aldrig. Det här var bara en kort parentes, och jag lyckades ta mig ur helskinnad. Många år senare var Sven på Ekhagens forntidsby och invigde järnåldershuset. Vi fick en pratstund då, och jag berättade för honom vad hans present lett till. Han skrattade gott.
Det står på första sidan i Dagens Nyheter idag så här: elever låste in rektorn, kastade ägg och tomater på läraren. Det låter ju förskräckligt. Vi ha tagit hit en elev som heter Nisse Lindemann. jag törs säga välkommen hit, törs man.
Hej, din jävel.
Vad är det här för fason? Fasoner.
Va?
Vad är det här för fasoner?
Jag fasoner, kan det är väl inga fasoner. Det är inte vi som börjar. Att vi låste in rektorn, fan, de har alltid låst in rektorn på vår skola. Det tror jag i alla fall. För att jag var uppe i biologisalen och hittade en gammal rektor. Det var någon benranger som stod där i vart fall, i skåp. Förmodligen en gammal rektor som heter Jens. Homo sapiens. Ja.
Ja. Ja. Och, så det var lika illa förr med
ja, det. Det var samma förr. Han måste ju vara jättegammal den där. Flintskallig var han också. Ja, ja, och sen kasta saker. Kasta saker, det gör de ju överallt. Inte bara här. Ja, ja, det gör de. I Indien har de ju kastväsen. Ja, ja. Ja, och i Spanien, där kastar de ju till och med husdjur.
Hur då? Vadå?
Kastanjetter. Ja. Det är det. Det gick inte av för hacker. Nej, men alltså, vi är rätt snälla, men vi har så ruska lärare.
Är det det och, som är problemet?
Och. Vi har haft, alltså, vi hade en rätt snäll lärare förut. Mm. Men nu så har vi fått en elak, en tant, en äcklig tant, en äcklig kärring kan säga. Hon är utlänning, tror jag, för hon heter vikarie. Ja. Hon är så elak. Och häromdagen så hade vi varit lite, haft lite roligt. Vi kastade lite plommon på henne. Ja, ja, alltså, vi kastade, jag säger inte vem det var.
Nej.
Det var en som kastade plommon bara. Ja. En kastade plommon på tanten.
Jaha, men
så kommer hon in i salen så säger hon så här: ni ska inte tala om vem var som kastade plommonet. Vem var det som kastade plommonet? Hon är hysterisk. För fan, för man kastar. Ja.
Ja, men det är väl inte kul att få ett plommon.
Nej, bara för att det, men vi höll ihop allesammans. Vi talade inte om vem det var. Och sa, tala om vem det var som kastade plommon. Vi talade inte om det, vi höll ihop allihopans.
Ja,
ja. Så ja, tala inte om vem det var som kastade plommonet. Så får ni en örfyr var och en. Och så gick hon längs hela raden. Plask, 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 plask. Ända till, jag sitter längst in i hörnet. Jag var jätteskraj. Så kommer jag, ja, ja, du ska slippa om du talar om vem det var. Det var jag, sa jag. Ja. Ja. Men jag klarar mig på det, säger jag. Men
fiffighet krävs det alltså.
Ja, fy för Sören. Men vi hämnade sen efteråt. Aj, aj, aj. På ett brutalt sätt. Hon ser rik ut, kärringen. Hon har nog stålar, sa jag, till Nisse. Är vi två som heter Nisse? Nisse och Nisse.
Ja,
ja. Jag heter väl Nisse.
Ja, jag tyckte det.
Ja. Jag har alltid tyckt det. Så fort de har ropat Nisse så har kommit, så vad är det? Vad gäller det?
Ja.
Det är nog jag. Nu i alla fall, Nisse och Nisse och en tredje kille som heter Nisse. Vi stannar kvar alla tre. När lektionen var slut så nu överfaller vi kärringen. Och så tränger vi in henne i ett hörn. Ja, sa vi. Ge hit dina stålar, annars muddrar vi dig. Jag har inga pengar, sa kärringen. Ge hit dina stålar, annars muddrar vi dig, sa vi. Nej, sa jag har inga pengar, snälla Nisse. Och Nisse, ni vill bli med det här. Ja, alltså, ge runt oss några stålar, så muddrar vi dig. Ja, jag har inga pengar, sa jag. Det är tjatig stola där. Men då tänkte vi, nu får vi låta ord gå över till handling.
Ja.
Så vi bara muddra. Men vi hittar ju inga, hon har ju inga stålar, kärringen, sa. Sluta inte, pojke. Jag kan skriva ut en check, sa hon. Ja.
Ja, det var Hasse Alfredsson där. Det är många intressanta möten genom åren som har förgyllt min tillvaro. Hasse och Tage har förgyllt alla de här åren många gånger om. Många namn som kanske inte många kommer ihåg idag. Jag är ju gammal och det hände sig från 70-talet och framåt och från 60-talet också. Som unga SSU-are träffade jag Gunnar Sträng som då var finansminister. Det var slutet på 60-talet. Biskekleva arbetarkommun fyllde 75 år och Gunnar Sträng var med på firandet i aulan i Floby skola. Han höll ett långt tal. Han var kompis med Justus Lindgren, första kammarledamot för Socialdemokraterna i Skaraborgs valkrets. Och det var 1945-59 han satt där. De båda gubbarna hade varit med om många historiska händelser och hade många historier att dryfta. Jag satt vid deras bord, vid fikat och lyssnade på deras historier från deras politiska gärning. Öronen var som stora tefat på mig och jag bara gapade av alla historier de drog. Det var jätteintressant att sitta och lyssna. Mitt arbete på Granåskollektivet i Lindesbergs kommun under 80-talet var också den spännande tid med några möten som man kommer ihåg. Granåskollektivet startades av Torgny Pettersson, en av förgrundsfigurerna för Hassela-kollektiven. Och Hassela-kollektiven kanske man inte kommer ihåg idag. Han var en debattör för en narkotikapolitik i Sverige. Hasselagrörelsen var oerhört aktiva för att få till en narkotikapolitik i Sverige. Det var anledningen till att socialminister Gertrud Sigurdsen gästade oss eftersom vi var aktiva i arbetet. Det var också anledningen till att Nils Bejerot också tillbringade mycket tid på Granåskollektivet. Han hade Granåskollektivet som skrivarstuga när han skrev sin bok Den svenska narkotikapolitiken, som drev fram en svensk narkotikapolitik. Han brukar nämna som den svenska narkotikapolitikens fader. Intressanta personer och händelser har korsat min väg och många sådana situationer och möten kan man nästan inte idag prata om eftersom det blir färre och färre som minns den tiden. Men det finns naturligtvis saker i närtid som människor kommer ihåg och minns.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you. A vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing. The sun. of silence.
Vad jag ofta blir påmind om är spelet om Ålebergs ryttare. Det har fortfarande människor i minnet. Och framförallt det magiska ögonblicket på Sikagården, sena kvällsföreställningen, när facklorna lyser och Ålebergs ryttare kommer inridande på scenen. Dimman har smugit sig upp och vi belyser ryttarna bakifrån, vilket innebär att det blir stora skuggor på dimbankarna. Och det blir en magisk inledning på spelet om Ålebergs ryttare. Det får jag höra lite då och då, och det är kul att det minnet har fastnat hos människor. Och jag önskar att någon tar upp tråden om Ålebergs ryttare och levande gör det igen. Men det kanske är mina 25 år med konstnatten som fortfarande är aktuellt. Jag har varit med hela resan och alla vet ju idag hur stort konstnatten är och vilken roll det spelar. Och det har varit fantastiskt att få vara med om den här resan. Både Ålebergs ryttare och konstnatten har gett mig Forsbyns kommuns kulturpris. Men jag har aldrig någon gång blivit nominerad till Falköpings ambassadör. Vad kan det komma sig med allt det jag nu har förmedlat till er? Jag heter Gert Brangå och jag tackar för att jag fick vara sommarpratare i Radio Falköping.